Då kommer vi på ärende två, frågor. Och det har kommit in 6 stycken frågor. 2 stycken till Jannike Hilding som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. En är ifrån Ingrid Sackridsson om simundervisning i kommunen. Och en är ifrån Ronny Karlsson, SD, om samisk förvaltningskommun. Sen har det kommit in till Maria ifrån Ronny om Maria Jakobsson, kommunalråd, om framtidens skolor. Och sen en ifrån Olof Wallgren, misstänkt bedrägeri. Och en ifrån Karin Jonsson om översyn, skolstruktur. Och sen en ifrån Marie Svensson om dammbron, Hismofors Krokom. Nu glömde jag säga partibeteckningarna efter, men jag säger det när de går fram sen. Jag ber om ursäkt. Kan fullmäktige godkänna att de här frågorna ställs? Då välkomnar jag fram Ingrid Sackridsson.
Ja, som representerar Centerpartiet. Vi kommer att ha det kommer att behandlas en motion senare idag om sommarsinskola. Och i diskussioner som jag har haft med olika föräldrar utifrån det så har vi också pratat om hur ser egentligen den vanliga simundervisningen ut. Vi vet ju till exempel nu att Föllinge simhall är stängd för reparation. Och även under pandemin, som ju nu kan tyckas vara väldigt långt bort, så var det svårt att upprätthålla simundervisningen. Så vi undrar så att säga, får alla barnen simundervisning som de behöver, Jannike?
Jag lämnar ordet till Jannike Hilding, Moderaterna, och ordförande barn- och utbildningsnämnden.
Tack Ingrid för din fråga. Det finns i dagsläget inte någon som pekar på att vi inte erbjuder tillräckligt med tid för simundervisningen. De elever som riskerar att inte nå kraven för moment simning erbjuds extra simundervisning. Elever som är hänvisade simundervisning i Föllinge får idag sin simundervisning på följande platser. Valsjöbyns elever simmar i Lierna kommun i Norge. Laxjös skolans elever simmar i Strömsund och Cederbergs skolans elever simmar i Änge.
Mm. Görs det någon så att säga uppföljning och att det verkligen ser ut så? För det finns föräldrar som menar på att man får inte tillräckligt mycket nu när följningen är stängt. Alltså får man liksom någon, vad ska man säga? Redovisning så att man håller koll på hur ofta och att man får de timmar som man ska ha.
Mycket handlar ju inte, det handlar inte om timmar. Det handlar att du ska klara viss många meter i visst årskurs. Mm. Och det är ju det du följer. Mm. Jag menar, det är ju, så var det ju under pandemin också. Att alla fick ju kanske inte åka och bada. De delade ju upp det fler gånger. Och de som kunde simma jättebra kanske inte fick lika mycket simundervisning som de som inte kan. Men jag anser att de har koll. Sen är det här att föräldrarna kanske inte tycker att de inte får den tiden. Men sen är det ju också, det viktigaste är ju ändå att de klarar målen.
Och det har man gjort även för, så att man har kompenserat för dem under pandemin.
Ja.
Okej, tack. Tack så mycket.
Då har vi en fråga ifrån Ronny Karlsson, Sverigedemokraterna, också ställt till Jannike Hilding, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Ja, tack. Krokoms kommun är sedan, jag tror det var 2010, en samisk förvaltningskommun. Och med det här då, som, eftersom vi är den, så följer väl en liten förpliktelse från vad vi ska utföra och att vi får lite bidrag för det här också. Så därför har jag bara några korta frågor då. Hur mycket bidrag får kommunen varje år och från vem kommer de här bidragen? Och vilka förpliktelser har man som kommun för att uppfölja de här eller uppleva det här? Leva upp till åtagandet. Och tycker du som ordförande Bun att vi klarar av att leva upp till det här? Tack.
Jag lämnar ord till Jannike Hilding.
Tack för din fråga, Ronny. Ja, det är ju alltid lite det här med samiska och vad som samiskt förvaltningsområde. Det kommer ju även med förpliktelser, som du säger. Bidraget är på 660 000 kronor och det kommer från samiska FVO, från Sametinget. Vill du ha något mer på det? Eller? Ja.
Det är det vi får.
Ja, det är det vi får.
Ja.
Sen kan man också få på de förskolor där det finns samiska barn ges anslag för mer kostnader för samiska pedagogiska leksaker och sånt, så kan det komma lite, men det är ju små pengar. Mm. Förpliktelser. Kommunen har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ge möjlighet till att behålla och utveckla sin kultur. Barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Det är det vi ska
uppdra, okay.
Det är det uppdraget är.
Ja.
Sen den sista, om jag tycker, min personliga, nej, jag tycker inte idag att vi, kommunen, uppfyller sitt uppdrag. Det finns allt för få samisktalande pedagoger bland annat, eller ingen alls på plats. Men ordförandegruppen här nu, lilla ordförandegruppen, majoriteten, har gett uppdrag till kommundirektören att se över den samiska handlingsplanen så att kommunen inte lovar mer än det vi kan hålla. För det är det också. Vi kanske måste se över det här så att vi kanske inte lovar. Bland annat i Nästje då, i Änge, där står det ju att vi ska erbjuda två samisktalande som bara pratar samiska med varann. Men det är inte så enkelt. Där det inte finns... de som kan prata samiska och är förskollärare.
Tror du att vi på sikt eller inom några år kommer kunna leva upp till allt det här då, som vi har åtagit oss? Om säger 3-4 år framåt, kommer vi klara av det då?
Nej, inte som jag ser på det. Nej, just genom att man ser ju inte tillväxten på att ungdomarna vill utbilda sig till förskollärare i samiska. Så att nej, jag gör inte det.
Nej, tack för bra svar.
Mm.
Ja, då kan Ronny stå kvar om han vill, för han har en fråga. Ronny Karlsson, Sverigedemokraterna, har också en fråga till Maria Jakobsson om framtidens skolor.
Det är så smått så jag ser inte vad det står nästan. Ja, men har ju ni styrt här i drygt 1,5 år, eller snart 1,5 år. Och jag som ny i barn- och utbildningsnämnden sedan 2023 tycker att jag upplevt ett antal möten där man från tjänstemännens sida nästan har försökt påverka hur Krokoms kommuns skolstruktur ska se ut. Vi har haft en workshop och vi har på barn- och utbildningsmötena haft föredrag och från rektorer med mera. Så min fråga blir egentligen då lite grann, hur ser... Vilken syn har du som... styret i Krokoms kommun på skolstrukturen? Och är den bra eller är det för många skolor som det är nu eller är det för lite? Vad tycker du? Ser ni ett behov av att förtäta? Men det var en jävla telefon. Nej, ja, man ska inte göra det. Hur ser ni ett behov av att förtäta skolorna inom de närmsta 3-4 åren med det underlag som ni har nu och utgår ifrån? Era politiska visioner och inte hur tjänstemännen har försökt att påverka. Och om ni ser en förtätning, vilka skolor är det då som ligger i farozon?
Jag lämnar ordet till Maria Jakobsson, Socialdemokraterna.
Tack Ronny för frågan. Jag tänkte säga att jag kunde hjälpa dig lite för jag hade dem lite större.
Ja, de syns inte här nästan.
Jag förstår. Vi försöker ta dem en och en. Jag ska börja med att säga att skolan är ju i första hand en utbildningsorganisation som ska ge eleverna en bra grund. Och för att de ska kunna klara sig in i vuxenlivet helt enkelt. Och personalen på skolan ska utföra de uppdragen bland annat genom att följa de lagar som finns i utbildningsuppdraget. Och så vill vi att alla barn i kommunen ska ha likvärdiga förutsättningar. Och så, i alla fall så likvärdigt som möjligt då. Och att ha utbildad personal och ledningsfunktioner och ut- och innemiljö och allt det som gör deras skolgång bra och viktig. Men... om man tar de specifika frågorna som du hade då med fråga 1 om hur många skolor det ska finnas, så är ju det det är ju, över tid så kan det ju se väldigt olika ut beroende på om vi har behörig personal, antal elever och om vi har lokaler som, ja, det händer ju ibland att de inte uppfyller sina krav som dvärsätt nu då som har en vattenskada. Vi har behövt flytta vissa årskullar för att vi inte har haft behöriga lärare, även om det då har gått tillbaka till och fungera igen, så kan det ju behöva göra sådana justeringar ibland. Så att det tror jag att vi kommer att behöva göra framåt. Eller kommer alltid att behöva vara beredd på det. Och när det gällde fråga två, så ja, det är ju som sagt var inte så länge sedan vi flyttade för att det saknades behöriga lärare. Och det är ingenting som är i planen att ändra liksom av någon annan anledning när det gäller lärare. Utan nu fungerar det på den skolan som behövde flytta då. Vi bygger ju, gör ju en form av förtätning med den nya förskolan i Krokom med 10 avdelningar. Det är ju ett sätt att både effektivisera men också göra det. Det blir ju mycket bättre för föräldrar och barn att vara på samma ställe under semestern. Förut var man ju kanske hänvisad till en annan förskola som man inte var van att vara i. Och då tyckte nog både föräldrar och kanske ibland också barnen att det var besvärligt att hamna i en ny miljö bara så där för några veckor. Med den här lösningen så kommer de ju kunna vara på en annan avdelning bara i samma hus och kanske någon av personal som jobbar. Så att det kommer att bli tryggare och bättre för barnen när man har en större enhet. Och i Krokoms centralort så går ju det på ett annat sätt. Sen byggs det ju en ny förskola i Kaxås som också har en flexibel förskola där det går att göra om till skolverksamhet om det skulle bli för lite till skolan. Och det är ju också ett sätt att lösa framtida eventuella problem med lokaler. Och sen har vi startat upp det här arbetet som du vet vi har tagit i kommunstyrelsen att vi ska renovera eller bygga om eller bygga nytt på Nyheden. Och det vet vi ju inte slutresultatet på den processen, men rent alltså från vårt håll i politiken så ser vi ju såklart gärna att vi kan göra en modern och fin skola som uppfyller alla krav för hur det ska se ut idag och inte som det har sett ut hittills. Och med plats för de nybyggnationer som vi har och sen får vi se då vad själva processen kommer fram till. Och sen på tredje frågan så skrev du sa inte det nu men jag har svarat på det eftersom det stod i frågan att vi ser det inte som att vi kan ligga sämst eller bäst till eller vilka skolor som ligger sämst och bäst till utan ambitionen är ju att alla barn ska ha en bra utbildning och växa upp och utvecklas till trygga individer med kunskaper som de har rätt till för att kunna ta nästa steg i utbildning till ja, i första hand gymnasium men även vidare till högre studier. Och det förutsätter ju utbildade pedagoger och personal i skolan som kan klara av det. Och kan vi inte uppfylla det, då kommer ju vi i politiken att behöva göra någonting för att säkerställa det. Det tänker jag är vårt ansvar.
Ja, tack för ett bra och långt svar. Så att, jag är väl inte riktigt enig med dig när det gäller att bygga större skolor eller förskolan nu. Då, men det blir säkert bra det också, förtäta på det viset. Men tack för svar.
Tack.
Då har Maria Jakobsson fått en fråga från Olof Wallgren, Centerpartiet, om misstänkt bedrägeri. Jag lämnar ordet till Olof Wallgren.
Tack ordförande. Och egentligen borde jag ha satt en rubrik på det här ärendet. Det handlar ju alltså om välfärdsbrott. Det hade jag inte skrivit och då känns det samtidigt lite roligt att konstatera att kommunens revisorer har tagit upp det här ärendet med välfärdsbrott också. Och kanske hade jag skrivit min fråga något annorlunda om jag hade sett det innan jag skrev frågan. Men till ärendet. Den 30/5 så hade samhällsbyggnadsnämnden sammanträde och vi blev då informerade utav tjänstemännen att samhällsbyggnadsnämndens renhållningsavdelning har blivit överdebiterad cirka 200 000 kronor. Vi fick också veta att fastighetsavdelningen hade blivit överdebiterad och kommunens bostadsbolag Krokomsbostäder sammanlagt cirka 400 000 kronor för alltihopa. Och det är ett och samma bolag som har gjort sig skyldig till det här. Under presidiet som vi hade 2 veckor innan sammanträdet den sista april så blev vi informerade om det här en första gång. Då fick vi bara information om att det var renhållningsavdelningen, förmodligen för att man inte visste om fastighetsavdelningen och Krokomsbostäders överdebitering. Vid sammanträdet den 30/4 så redovisade tjänstemännen att kommunen kommer att få tillbaka de här pengarna och att man inte hade för avsikt att åtalsanmäla eller polisanmäla företaget som har gjort det här. Då uttalade ordförande i samhällsbyggnadsnämnden att han tyckte inte heller att man skulle polisanmäla det här eftersom man får ändå pengarna tillbaka. Så min fråga till dig, Maria Jakobsson, delar du samhällsbyggnadsnämndens ordförandes åsikt att vi inte ska polisanmäla den här typen av bedrägerier? Eller finns det några andra skäl som du ser till att man inte ska polisanmäla det här? Och jag tror att du får börja med att svara på den frågan, så tar vi nästa fråga när du är klar med ditt svar.
Nu har jag kanske inte svarat på det sättet, men tack för frågan i alla fall. Jag börjar lite grann så får vi se om du tycker att det blir i fel ordning. Vi har ju delegerat till tjänstepersonen att både beställa, kontrollera och betala för utförda tjänster. Och jag skulle nog säga idag att vi inte har de bästa rutinerna för att säkerställa och skydda oss för eventuella välfärdsbrott. Det kan ju bero på att vi inte har varit så utsatta tidigare, och det verkar ju vara något som ökar. Så det skulle vi absolut behöva göra, och det har ju inte funnits några framtagna dokument eller rutiner sedan tidigare, så det ska vi absolut göra ett jobb runt. Det tycker jag är självklart att vi ska ha rutiner. Vi vill ha rutiner för allt, men det här behöver ju jobbas lite med. När det gäller, om jag nu förstod att du hade den frågan med i den här första, när det gäller bedömningen om det skulle polisanmälas eller inte, så var det tjänsteorganisationens bedömning att det var svårt att styrka bedrägeri, inte ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Och det har jag kontrollerat med ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, som inte får delta i den här debatten eller diskussionen, men han tyckte inte heller att det var okej, såklart inte. Men bedömningen var att det var svårt att styrka bedrägeri, och det är troligtvis slarv. Och det är en huvudentreprenörs underentreprenör som har begått de här felen. Och det är huvudentreprenören som har gått in och betalat tillbaka, och som kommer då att, eller det blir ju den entreprenörens uppgift att se till sin underentreprenör och säkerställa att det här inte upprepas. Om entreprenören vill anmäla sin underentreprenör, så är det ju vem som helst kan ju göra en polisanmälan. Så tycker den entreprenören att det behövs, så antar jag att de kommer att göra det.
Ska jag då tolka det som att du delar ordförande i samhällsbyggnadsnämndens uppfattning att det här inte ska polisanmälas?
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, som jag sa alldeles nyss, hans uppfattning var inte att det inte skulle polisanmälas, utan det var tjänsteorganisationen som inte tyckte att det fanns bevis nog så att man kunde styrka bedrägeri, och ska det polisanmälas måste man ju kunna göra det på något sätt. Så han hade ingen åsikt om just den delen, och då har inte jag någon annan åsikt heller.
Okej, jag nöjer mig med det svaret så länge. I en kommun finns det många olika verksamheter, och det finns olika sätt som kommunen kan bli, eller skattebetalarna är ju i slutänden som får stå för de här noterna. Och vi har säkert många av oss sett på till exempel uppdraggranskning hur kommuner blir lurade på i assistansbedrägerier, assistansärenden. Och jag har ingen som helst aning om det har hänt Krokoms kommun. Ett annat ärende, det kan handla om bidragsfusk. Och jag vet heller inte här om kommunen har blivit utsatt för något sådant. Vi har också avfallshantering. De flesta av er har säkert sett på Uppdrag granskning om Think Pink i Stockholm som har ett antal avfallsberg. Vi hade faktiskt ett sådant avfallsberg här i Krokoms kommun också för 7-8 år sedan. Det avfallsberget låg i Vapland på kommunens mark. Bygg- och miljöavdelningen fick jobba väldigt mycket med att komma till rätta med det. Kommunen har även tidigare blivit, eller kommunens renhållningsavdelning har tidigare blivit bedragen på ganska mycket pengar. Så jag skulle vilja fråga dig, Maria, hur jobbar nu Krokoms kommun för att förebygga, upptäcka och motverka välfärdsbrottslighet inom kommunen? Och polisanmäler kommunen den här typen av brottslig verksamhet?
Ja, som du själv sa så har man ju en rutin och jobbar med vissa frågor i alla fall. För det gjorde man ju då med den avfallshanteringen som du hänvisar till. Så att det finns rutiner och jag utgår ifrån att man polisanmäler vid olika tillfällen. Alla förvaltningar har vid olika tillfällen haft anledning att polisanmäla. Det är kanske inte nödvändigtvis den här typen av brott som vi pratar om nu. Det finns ju andra sorters brott också. Men de flesta har gjort det. Sen som jag sa förut så har ju vi ser att det finns inga generella rutiner som kanske används i alla sammanhang, och det behöver vi ta fram och se till att det finns. Och vi har precis haft intervjuer här för några veckor sedan med revisorerna om välfärdsbrott och hur vi ser på det. Och där har vi svarat ungefär likadant. Men sen så kommer det också en rapport där vi kan få hjälp och se vad vi kan göra mer utöver det vi har gjort innan. Vi håller ju också på med, som jag sa här tidigare, den här utredningen om föreningar. För det är också en sån där del som man har tagit upp som välfärdsbrottsmöjlighet. Och där behöver vi också ha säkrare rutiner så att det finns kontrollsystem för när vi betalar ut. Vi har ju lagt till några saker på de senaste större projekterna där vi säkerställer att man inte kan få ut pengar utan att kunna visa att man har en faktura man har betalt. Och lite sådana saker. Så att vi har en hel del, men det behövs göras mer. Och kanske framförallt se till att det är systematiserat så att det görs vid varje tillfälle.
Nu så ska jag inte plåga dig med frågor längre. Men jag vill bara, eftersom det finns ett antal åhörare här via Radio Krokom som lyssnar på oss, så vill jag bara tala om det. Att det är egentligen inte en politisk fråga det här. Utan när det gäller att åtalsanmäla, polisanmäla, det är någonting som tjänstemännen sköter. Och vi politiker ska inte överhuvudtaget lägga oss i det. För tjänstemän brukar man kalla det här för ren verkställighet. Sen så är det självklart att vi som politiker ska bli informerade i efterhand om att det har skett en polisanmälan. Men vi politiker ska inte överhuvudtaget lägga oss i om det ska göras eller inte göras. Tack så mycket.
Kan man få en replik på det? Du har helt rätt, Olof. Och det var ju precis det jag svarade. Att det var tjänstepersonernas rekommendation att inte polisanmäla i just det här fallet. Och det var ingen politik som gick in och sa att vi skulle göra på något annat sätt. Men vi behöver systematik för hur vi ska fånga upp. Så att man vet hur man ska säkerställa det här. Och det är viktigt framåt att vi har med oss det. För det kanske kommer att bli vanligare än vad vi har haft fram till nu?
Jag tror att det är bra om man tar fram rutiner för sådana här saker. Och så vitt jag vet så är det bara bygg och miljö som idag har rutiner för det här. Övriga känner jag inte till.
Nej. Men. Och det gör inte jag heller, men det betyder ju inte att de inte har det. Och sen vill jag förtydliga att de pengarna som är överdebiterade är återbetalade, och det betyder ju att skattebetalarna i det här fallet inte har lidit någon skada. Tack.
Då så är en fråga ifrån Karin Jonsson, Centerpartiet, till Maria Jakobsson, Socialdemokraterna, om översyn av skolstruktur.
Tack för det. Först vill jag bara kort säga en liten ordningsfråga. Nu är klockan snart 2. Vi är fortfarande punkt 2 på dagordningen. Vi har 38 ärenden. Vi har mängder med saker som vi behöver diskutera. Så jag skulle vara tacksam om vi från och med nu kan ha kortare, dels frågor, men framförallt kanske också kortare svar. När det gäller min fråga då i det här fallet, så har ju under en tid nu ryktats om och pratats om att det ska ske en översyn av skolstrukturen i den södra delen av vår kommun. Och jag ser ju också i investeringsbudgeten nu som ligger som förslag att det finns pengar avsatt för de här frågorna redan i år, och att ett bygge av nya skollokaler i Krokoms centralort planeras och var i full gång redan 2026. Det här har vi inte haft så mycket dialog om, och vi har inte fått, i oppositionen har inte fått någon information om det här. Varken hur processen för översynen ska gå till eller vilken tidplan som gäller. Så min fråga är kort och gott: hur ser processen ut för översynen av skolstrukturen i den södra delen av Krokoms kommun? Hur ska vi komma med i det här arbetet som opposition? Och lite grann om tidplanen. När bedöms det här påbörjas och vara klart?
Jag lämnar ordet till Maria Jakobsson.
Tack, ordförande. Ja, då ska jag svara väldigt kort. Den 6/12 2023 så fattade kommunstyrelsen beslut om att ge kommundirektören i uppdrag att enligt den processbeställning som gjordes ifrån förvaltningarna ta fram ett komplett underlag inför en politisk beställning av en renovering, nybyggnation av Nyhedens skola. I processbeskrivningen som vi antog i kommunstyrelsen den 6/12 2023 så ligger det en beskrivning av vad det är vi ska ta fram för underlag för att politik, förvaltning, personal, föräldrar och elever ska kunna göra inspel i den processen. Den är tydligt beskriven och den finns där. Och är det så att fullmäktiges ledamöter vill ha den processbeskrivningen, så kan ni fråga era företrädare i kommunstyrelsen, så kommer ni säkert att kunna få ta del av det. Och när de underlagen är kompletta, projektledaren tillsattes i början av mars, och när den har jobbat färdigt med faktainsamlingen så kommer vi att besluta enligt processen och så småningom komma fram till en beställning av vilken sorts skola vi ska bygga på Nyheden. Tack.
Ja, jag blev inte jättemycket klokare, men tack så mycket.
Ja. Då har vi en till fråga till Maria Jakobsson, Socialdemokraterna, ifrån Marie Svensson, Vänsterpartiet, om dammbron mellan Hissmofors och Krokom. Varsågod, Marie Svensson.
Ja, tack så mycket. Dammbron mellan Krokom och Hissmofors, det är en bro som jag har vandrat många gånger. Jag har bott på Hissmofors i 19 år. Och när jag hade hund så gick jag där mest dagligen. Och den här bron är det väldigt många som använder. Både barn, vuxna, går. Det är en väldigt bra promenadslinga att gå mellan Krokom och Hissmofors. Det blir 5 kilometer. Barn går där när de ska till skolan, vuxna i rekryteringssyfte. Det handlar om folkhälsa. Nu vill Norra Skog stänga dammbron mellan Hissmofors och Krokom. Och min fråga är, hur ställer sig Krokom till detta? Kommunen alltså.
Varsågod, Maria Jakobsson.
Tack ordförande, tack för frågan Marie. Kommunen har deltagit i dialoger runt säkerhetsproblemen som Norra Skog vill lösa innan det sker en olycka helst. Och det är Jämtkraft och Norra Skog som äger och ansvarar för området. Idag rör sig ganska mycket oskyddade trafikanter över industrispår och i området. De trafikeras av truckar och stora virkespaket. Och incidenter inträffar faktiskt flera gånger, eller har inträffat ett flertal gånger, men ännu ingen allvarlig olycka som tur är. Kommunen har tillsammans med Norra Skog ansökt om en lantmäteriförrättning för att ompröva vägföreningens ansvarsområde så att inte vägföreningen den ska sluta utanför industriområdet så att det blir deras fulla ansvar. Planavdelningen har också fått ett uppdrag att genomföra en barnkonsekvensanalys som de boende i Hismofors önskar. Och den beräknas vara klar under juni. Sen är det en pågående nationell utredning också om eventuellt skärpta regler kring dammar kring kraftstationer överhuvudtaget. Det vet vi inte vad det är inte klart än idag vad det innebär för i det här fallet då Jämtkraft som äger dammbron. Kommunens inställning är ju att vi ska vara fortsatt med i dialogen och hitta en lösning. Det känns ju lite svårt att hitta lösningen att det ska vara som det är nu. För skulle det hända en olycka så blir det ju, det vill ju ingen. Så att vi behöver hitta någon annan form av lösning.
Marie Svensson?
Ja, en följdfråga. Finns det några diskussioner liksom att man skulle kunna bygga någon form av bro eller tunnel så att man fortfarande skulle kunna ta sig över dammbron? För det blir väldigt långt om du bor nere på Hismofors och gå den andra vägen så att säga. Och det blir väldigt tråkigt. Det är många som liksom tycker att det här är en väldigt bra slinga att gå också. För att man går runt. Du går inte fram och tillbaka. Och den fyller väldigt många syften den här bron. Så att jag undrar. Finns det några planer på. Har man pratat från kommunens sida om att. Någon bro, tunnel eller något annat. Eller är tanken liksom att. Man återtar Hismoforsvägen i kommunens regi och sen är det bra så.
I kommunens regi?
Ja, det är ju en vägförening nu och om man stänger sågvägen som man har planer på. Den andra vägen, det är två vägar in till Hismofors. Den ena är Hismoforsvägen och den andra vet jag inte vad den heter. Men det är ju där lastbilarna kör. Och där vill man ju inte ha trafikanterna.
Ja, jag sitter ju inte i den nämnden så jag kan inte svara exakt för hur det är. Men jag tror att både Norra Skog och Jämtkraft är intresserade av att föra en diskussion om hur man skulle kunna lösa det på något annat sätt. Men jag tänker Norra Skog är ju först och främst vill jag ha en lösning där man inte riskerar att köra över något barn eller någon annan som kommer och går där. Så att kommunen har ingenting emot att vara med i diskussionen. Men sen vad det landar i och hur man ska lösa så att det går att röra sig på något tryggt sätt i området. Så ser jag nog inga problem att vi är en del i den dialogen. Men det är ju inte vår mark eller vårt ansvarsområde, någon av de här områdena.
Nej, även om det inte är kommunens mark så ligger det ju även i kommunens intresse att... Det handlar ju om folkhälsa, det handlar om att kunna röra sig fram och tillbaka lättsamt till Krokom. Och även Krokomsborna går ju väldigt mycket på Hismofors. Så att, den fyller väldigt många syften och det borde ligga i kommunens intresse. Tack.
Tack.
Ja, då är det slut på frågor för idag.